Jeremias 29:11 står det: "För jag vet i tanke jag tänker om eder, säger Herren, fredstanker och icke tanke till olycka, och ge eder framtid och hopp." Det är det du och jag tröstar oss till och som vi håller fast vid i den situation vi står i idag. Det är Gud, det är hans löfte, det är hans planer och hans vilja för våra liv i året som kommer. Och jag må bekänna att hvis jag icke hade den tro och den tillit till Guds vänlighet och hans allmakt och vilja till att gripa in och styra, så ville jag vara bange. Men ingen har grund till att vara bange, då Gud ger sig till känna som kärlig, omsorgsfull, allmäktig och till att stole på. Han är igår och idag och till evig tid densamme. Så jag vill gänta det som står här: "För jag vet i tanke jag tänker om eder, säger Herren, fredstanker och icke tanker till olycka, och ger det framtid och hopp." Och det blev skrivet till Israels folk där de var i fangenskap i Babylon och hade fått löfte om att komma tillbaka till sitt eget land och bli en fri nation som skulle bereda vägen för Kristi första komme. När du har hört på många budskaper i förbindelse med julen och nyttår, jag har hört på flera, TV, på radio, läst i aviserna, så har många hänvänt sig till det danske folk och talat om det nya år. Och det är två träck i vår situation idag som går igen hela tiden. Och det ena, det är den frykt man har för att frihet ska gå tappt. Att tyranniet, att våldsmakt ska få styring med samfundet och att vi ska tappa vår individuella frihet, vår rätt till att tala och tänka och handla som vi har blivit vant med att göra det i ett dejligt land som Danmark. Och när man då talar om dessa ting, så hoppar man på i våra cirklar på demokrati. Hvis vi bara kan bevara demokratin, så är tingene trygga. Och det gäller människans själ och människans evne till själ och frigöra sig, så har man liksom satt sig till stora hopp på att det är andra evner i människan än den man har sett hittills. Man önskar att se andra träck, nya träck som spirer fram omkring oss och som man följer vill övervälja världen med godhet. Och därför träcker man fram människor som har extraordinära evner, som inte bara kan tänka och har evner till att handla starkt och fritt, men som har insikt utöver alla gränser, insikt och evner till att vara god utöver alla gränser. Så det är dessa ting man fryktar för tyranniet, och man hoppar på dessa extraordinära evner. Jeremias, som jag läste från, han talar i en serie syn från sitt 14 kapitel och till mitten av det 17 kapitel om törke i Israel. Men Jeremias var profet för fangenskap i Babylon, alltså där mitt i det första årtusen för Kristus. Han var profet i Israel för babylonerna kom och tog folket till fange. Och han advarte folk genom alla de år mot en olycka som ville komma. Och han tillskrev den situation som, eller den hållning som judefolket hade, han sa att den hållning judefolket hade var orsaken till en olycka som ville ramma den och som allerede var begynt att ramma den. Och han levde då i cirka 610-15 för Kristus, där de hade törke i landet. Och han säger denna törke, alltså naturens adfärd, som vi vill se, vär och vind, klima, omständigheter, hänger samman med din hållning som ett folk och som person. Och så berättar han om denna olycka som då kommer och som allerede nå man förer de första ve till. Och han säger, detta är Herrens ord som kom till Jeremias den gång där törken var. Och så beskriver han törken och dens förfärliga konsekvenser. Och så står det, ett uttryck som vill träcka fram här, det står, du Israels hopp, dets frälser i nödens tid. Två gånger i Bibeln användes det uttryck där, och det är bägge Jeremias, och det här är det 14 kapitel och igen i det 17 kapitel, du Israels hopp. Och så står det något trist, det står, du Israels hopp, dets frälser i nödens tid, varför vill du vara som en främmed i landet? Han var i landet, han var där, men han var som en främmed, lik en vägfarande man som tar av från vägen bara för att övernatta. Och varför vill du vara som en skräckslagen man, lik en kämpe som icke makter att kämpa? En hjälpelös soldat kan också översättas. Och ännu bor du mitt ibland oss, Herre, och vi är kallt vid ditt namn. La oss icke fare, uppge oss icke. Alltså Jeremias fortalte folk att Gud var bland dem. Men Gud uppträdde som makteslös, lammet, som en kämpe som icke kunde noe. Och han sa, han var en som bara kom om natten och övernattet. Och så for han vidare, som en främmed som vanket om, en vagabond i landet. Varför är Gud på den måten? Har icke du all makt? Och så ber han, du Israels hopp, la oss icke fara, uppge oss icke. Och Gud uppgav icke Israel, men fortalte dem att till trots för det frafall och den vantro som präget menigheten den gång, så ville han ge dem 70 år i Babylon, men han ville ta dem tillbaka igen. Och jag gick och uppgett dem, och så då är det han kommer fram med det utsang, jag vet vilka tankar jag tänkt om er. Det är tankar om framtid och hopp. Men han handlade icke på deras vägne. Och du och jag kunde icke tänka oss något tristare skepn i livet än den att Gud icke handlar på våra vägne. När menigheten är maktlös, när du och jag är lammet och icke förmår något. Och visst vi är Guds barn, så finns det i Bibeln den ena förklaring på varför. Och det är att vi icke tillhör ham helt och fullt av vår hjärta. Så att vi icke helt och fullt har underlagt oss hans herredöme och hans kärlighet. Det är alltid så i Bibeln att en helt konkret förklaring på vantro och olydighet står bak olycka för Guds folk. Hvis kristenheten är lammet och meningslös, hvis denna menighet vi tillhör är maktlös och icke förmår att se det Gud skulle se till världen, så det är alltid en och samma förklaring. Den har 1000 ansikter, men innehållet är alltid av samma karaktär. När du kommer till det 17 kapitlet, så står det där, så säger Herren, och så träckes det upp mega starkt. Förbannet är den man som sätter sin lit till människor och håller kött för sin arm, och viss hjärte viker från Herren. I Bibeln så ställer man upp förbannelsen och välsignelsen mot varandra. Det står, förbannet är den man som håller kött för sin arm. Den man som har människofrykt som första motiv. Och människofrykt har många ansikter. Man ska se ut som. Det är ju förfärligt om man inte accepterar. Man må ju göra det som alla gör det. Må passa in. Alltså, hvis Gud icke har första plats, hvis hans idé och tankegång icke är primär för vår tänkning, så nedkallar vi det som Bibeln kallar förbannelse. Så står det, han blir lik en hjälpelös man på den öde mark och som icke får se och komma till något gott. Men han ska bo på avsvidda städer i örknen, i ett saltland som ingen bor. Starka poetiska bilder av den skebne, det människa och den menighet och den nation och det folk må äge som glömmer Gud. Och det är alltså en bibelsk påstånd, och den går igenom hela skriften, att den tillstånd vi upplever, enten den är ekonomisk, ideologisk, om det är som vär och vind, eller den personliga välbefinnande, det är avhängigt av människans förhållande till Gud. I Bibeln är det så att Gud virkelig har all makt i himlen och på jorden. Men han uppför sig till tider som en vägfarande främling, som en vagabond, som en hjälplös kämpe som inte förmår att stå fienden emot. Och förklaringen är alltid densamma. Däremot står det här: välsignet är den man som stoler på Herren, och viss tillit Herren är. Han ska bli lik ett träd som är plantet vid vann och skjuter sina rötter ut vid en bäck, och som icke frykter när heten kommer, men alltid har gröna blad, och som icke sörger i törra år och icke håller upp med att bära frukt. Vår är det vidunderlig? Och jag vet inblir väl att det icke var ett bild av mig själv. Jag har ofta haft en sån längsel efter att Gud kunde välsigna mitt liv och att mitt liv skulle bära frukt. Att kärlighet, glädje, fred, langmodighet, mildhet skulle komma från mig. Och det är det sista sted, synes man, det kommer från. Men där står Guds löfte att den man som har hans välsignelse ska bli like trä som är plantet vid vann. Viss rötter går ut i bäcken, viss blad icke törrer, som bär frukt och icke frukter för de törra år. Den ro, den visshet, den förtröstning som det människa må ha som vet att han tillhör Gud och som är underlagt hans välsignelse. Så står det här: svikefullt är hjärtat. Och då ska jag stanna det som i Bibeln beskrivs som kilden till all olycka. Som det kallas här: hjärte och nyre. Alltså gamla poetiska uttryck för människans innerste hållning och inställning. Det vi idag vill kalla det du vill. Ditt viljesbevisste liv. Så står det här: svikefullt är hjärte mer än något annat, och ont är det, vem känner det? Svikefullt är hjärte mer än något annat, och ont är det, vem känner det? Det första behöver vi inte obevisa det om att hjärtat är svikefullt mer än något annat och att det är ont. Men den sista frasen, vem känner det? Där kan du komma i tvil. För det är vitteligt så att människor menar och tror att de känner sig själv. Bibeln påstår att det gör icke människor. En vän av mig stack med en bok i handen av Vance Packard, och han summerar upp här på slutet av det andra bindet något jag kom till att läsa, som jag tänkte kunde jag måske använda här idag för att peka på nettopp den otroliga tillit människa har till sin egen förstand när det gäller dem själv. Boken heter, och med flera delar läsen vill jag tro, Fagre nye menneske. Och detta är bara en sån kortfattad uppsummering av det syn eller den självsäkerhet på de synspunkter människor har när det gäller förståelsen av sig själv. Här står det: när det gäller de klassiska empiriska hållningarna, den klassiska vetenskapliga hållningen till människor, så ser man på all mänsklig adfärd som begriplig utifrån en sån vetenskaplig förklaringsmodell på orsak-virkning. Om man träcker in namn här som den skotske filosof Hume, hvis han säger det något. Han hade den uppfattning att all mänsklig adfärd är som all andyrisk adfärd, blott ett produkt av mekaniska förekommande associationer eller sansintryck. Helt mekanisk. Alltså de sansedata som kommer till dig via dina sanser, det du ser, hör, föler och så vidare, så vidare. Allt det betinger totalt vad du är. Och det är ingen skillnad på dig och dyren. Det var denne Hume som kom till att ändra i den totala skepticismen. Han blev sån sett talsman för skepticismen. Ellen White talar om honom och hans tragedie. En briljant man som kom till hela förtvilen. Tvilen om att Gud verkligen har talat och hänvänder sig till människa. Han kom från det gudfryktiga Skottland i sin tid. Det är knappt så gudfryktigt idag som det var den gång. Och han tvilte och tvilte till sin dödsdag och blev spurt på sitt dödsleje om det inte fanns hopp om att tvila på sin egen tvil i det minsta. Nej, aldrig. Han tvilte liv igjennom, han tvilte inn i døden. Han sa, mennesket er og blir aldri annet enn dyret. Bare et dyr. En annen mann, Hobbes, han skriver det, ikke på denne måten, men oppsummeres på følgende måte. Den menneskelige natur er et totalt mekanisk fenomen som kun er underkastet bevegelseslovene. Mennesket rommer ingen høyere kvaliteter som kan omtales som sjel, vilje, bevissthet og så videre. Og disse er noen av de mest skarpsindige mennesker som vår kultur har avlet. Og det er ikke så merkelig at disse synspunkter har vært grepet med begjærlighet av de som tror at man kunne komme til å herske over mennesker ved å kjenne menneskesinnets lover. Man grep, hvis det er så at mennesket er en maskine, hvis det virkelig er så at alle dine valg og alle dine opplevelser, at alt det du står for som menneske, kan forklares rent mekanisk, så er det bare et spørsmål å kjenne mekanikken. Det må være vidunderlig for den som da kan beherske den teknologi. Han vil beherske mennesket, og all ønskelig atferd kan bestemmes av meg. Og det er mitt ønske, altså jeg som har makten og kunnskapen. Og vi kjenner jo freudianernes, denne her revolusjonen for menneskesyn som Freud frembrakte. Han taler om positive drifter, sånn som sex. Han taler om destruktive drifter, sånn som aggresjon. Han sier, få fatt på disse. Hvis du bare kan sublimere den sexdrift, hvis du bare kan sublimere den aggresjon, så er det en viss fremtid for menneskeheten. For da kan du betinge mennesker på den måte at via dets drifter, enten de er destruktive eller byggende, så skal du sikre dets fremtid i verden. Men Freud var selv pessimist, og med god grunn, han var alltid pessimist, og kunne alltid kun legge en lille smule optimisme inn i sitt livssyn. Han satt der i månedlange, ja i årlange terapier med sine pasienter, og han kom aldri ut med noe som han egentlig syntes var bedre enn det han begynte med. Og det har alltid undret meg, det har undret meg til de grader hvorfor verden gjorde sånn knefall for Freud. Mennesket ønsker jo fremtid og håp, ønsker at det skal forbedres i en eller annen grad. Hvorfor griper man Freud, en totale pessimist? Jo, grunnen til at man griper ham, det er at man trodde at Freud hadde fått fatt i den mekanisme som man må kjenne til. For han hadde liksom åpnet porten til den mekanismen. Får du fatt på den forklaring der, så kan du ikke bare forklare, men du kan manipulere, du kan mestre, du kan underlegge deg slekten. Det er det som er begjæret, det er det man frykter sånn i nyttårstalene. En eller annen mefisto vil oppstå og underlegge oss alle sammen. Og demokrati og friheten blir det færre og færre som eier, og totalitært styre det eier, det ser flere og flere av menneskeheten å være dagens tilbud. Flere og flere mennesker kommer under diktatur. Langt over halvdelen av menneskene er ufri, i den betydning. Og i den betydning frykter man det. Og de som ønsket denne makt, de ønsket denne mekanismen, de ønsket portene til det, og derfor grep man Freud. Ta et annet eksempel, behavioristene. Og her trekkes frem denne her famøse amerikaner Skinner, som sier at vi har ikke noe annet mål for fremtiden enn slektens biologiske overlevelse. Tenk for et mål å ha for livet, for en mening. Dette ene, at slekten skal overleve biologisk. Og han har lavet så mange forsøk med de mekanismer som betinger mennesket, at han har imponert verden med sine bøker og sine publikasjoner. Og dere har sikkert lest noen av dem hvor han taler om borten for frihet og ære. Farvel og takk til mennesket. Mennesket er og blir en mekanisme, en maskine. Lær teknikken og du behersker det alt. All atferd, menneskelig som dyrisk, styres av de prinsipper der ligger til grunn for operant betinging. Så står det, den menneskelige bevissthet er simpelt hen et biprodukt av atferd og ikke noe der atskiller menneskets atferd fra dyrs. Begreper som frivillige, indre motivasjon, det autonome menneske, altså det uavhengige menneske, er upresise, ubrukelige, enda farlige. Hør nå. Farlige. Hva er farlige? Det är farligt att uppfatta människor som fritt och självständig. Rogers, en annan amerikaner som är humanist själv, han beskriver Skinner och så säger han: det tristaste syn jag kan tänka mig är att se Skinner lycklig. Och en värre olycka kan inte ramma Skinner än att han skulle gå runt och tro han var lycklig. Det enaste grund till att jag ännu kan lida en man, det är att han synes det är problemer i världen. Ja, det är en måte att se på. Vår tragisk ett synspunkt den skarpaste psykolog av dem alla kunde frembringa angående människa och människas framtid. Han säger: troen på människets självständighet, individets rätt, det är oprecise, obrukliga, ändå farliga, för så vitt som de narrar människa till att tro att det är något speciellt, vilket det icke är. Jag tänker på de lärare och jag tänker på så är det pedagoger som har gått ut från klassrummet och sagt farväl och tack till all undervisning byggd på den uppfattning att människa har värde. Nej, säger Skinner, kun den biologiska överlevelse av människa har värde, inte ingen värde utöver det. Hvis du blev fortalt det på dödlig allvar idag, vill du gå glad ut härifrån? Intet har mening. Vi har kallt till koncert i eftermiddag. Hör på orgelmusik. Det betyder väl ingenting, man. Beethovens 9 är intet. Intet är något. Det är biologisk överlevelse som art det drejer sig om. Husk på, det är en moderne profet. Och det är dessa ting som många, många människor anar. Och som man därför talar om i sina budskap när man talar om nyttår och framtid och hopp. Och man ser inte alltid direkt, men ofta ser man det indirekte att de är bange för dessa synspunkter. Men man kan inte helt uppge dem för man har inte riktigt något annat att sätta i deras sted. Då är det något annat. Och jag ska hoppa över en del exempel och komma till de som verkligen är lite annorlunda, så det är humanisterna. Jag har sett böcker omkring här i Danmark i stort hall av Maslow för exempel och Rogers. Så här har du uppsummerat vad de står för. Den mänskliga natur avskiljer sig fra och häver sig i vissa hänseende över den dyriska. Åh, vad gott. Alltså det är alltså inte bara dyr idag. Ett värt människa har en iboende ämne till att utveckla sig själv i rättning av ett ideellt begrepp att realisera sig själv. Driften till självrealisation kan förkvacklas eller utsättas av motsatsrätter till yttre faktorer. Här under också ringa sociala förhåll. Exempel på behov där är viktiga för människor men icke för dyr är trangen till kärlighet. Okej, du har så lov till att älska och det är säkert lögn. Självrespekt, anerkännelse, integritet och självkännelse. Och Rogers, han blev och har varit de sista 20 år Amerikas främste rådgivare på själlig område. Ingen har skrivit och sagt mer i den sammanhängen han. Maslow har också skrivit en massa, deras böcker är, jag vet inte hur många, de är sålt i miljoner exemplar och människor griper det. Det är som att det kommer en frisk pust ut av all den som säger: det är alltså helt okej att du är förälskad, det är så sant. Kärligheten är till. Skönheten är till. Det är så mening i det maleri där. Det är så ett budskap, ett människa till. Det är inte döden och maskin bara. Och så kommer existentialisterna som har präget kontinenten, vårt kontinent, Europa, mer än något annat. Inte Amerika så mycket som oss. Och de har ju ropt intensivt och fanatiskt, helt från kyrkogård och fram: människa är fritt, människa kan välja. Husk att det är upp till dig. Och man sätter sig runt på bänker i parker, man ligger i sin säng, man går på gatan, man sitter på kaféer och väljer och väljer och väljer och demonstrerar sin egen art. Och följer att det verkligen lindrar en smule och kunde besluta sig. Det är alltså så att jag har ett val. Men problemet är att detta val är utan några riktningslinjer, för man vet inte vad man ska välja. Det är ingen som har garanterat att det du väljer för, att det du väljer ska betyda liv och framtid för dig. Och de val som vi har företagit, virker meget skræmmende. Økologisk er det skræmmende, militært er det skræmmende, politisk er det skræmmende. På alle måter virker det avskrækkende. Og mange mennesker griber fortvilet efter gamle gode dager og grønne linjer. Og man ved ikke hvad, fordi ingen ved hvad man skal vælge. Vi ved vi kan vælge noget, og vi beslutter os, men man ved ikke rigtigt til hvad. Og der er det at humanisten med sin optimisme kommer tilbage, og så siger han, menneske har, når alt er sagt, fabelagtige evner. Og da melder det sig på arenan teologerne, og de har et språk til sin rådighed, som ingen andre har. Og de taler om åpen og ærlig kommunikation mellem Gud og menneske. Vertikalt og horisontalt. Mennesket står frit og kommunikerer med alt. Og denne Gud de taler om er eiendomlig nok, ikke den Gud som Jeremias kjente. Men det er den panteistiske Gud. Og mennesket gir sig hen til meditation og til eiendomlige kunster og terapier og vender sig in mot sig selv og kommer ut med fantastiske opplevelser. Som nettopp viser det humanisten har pekt på at mennesket ikke bare er dyr. Og disse enorme opplevelser og disse ekstraordinære insikter gjør at man virkelig føler at menneskeheten står overfor en redning. Når Vance Packard har skrevet sine to bind, så kommer han til det næst sidste kapitel som peker på den spirende optimisme som har sitt grundlag nettopp i disse ekstraordinære kvaliteter som mennesket har. Jeg betrakter altså denne her ekstraordinære kvalitet, bibelsk sett, som så farlig som noe kan være for mennesket. For Bibelen sier at hvem kjenner seg selv, hvem kjenner hjertet, hvem kjenner det, så sier han, jeg Herren og ingen andre. Og det er det som alle fra, vi har nevnt der, enten de er maskintänkare angående människa eller de är optimistiska humanister och existentialister eller de är moderna teologer. De tror och påstår alla och känner människa och Bibeln nekter för det. Och det är upplagt att någon var det galt när motstridande påståenden framkommer om människa. De kan inte bägge vara korrekta. At mennesket bare er en maskin, men at mennesket overhovedet ikke er en maskin. Det kan ikke begge være sant. Hjertet er desperat ondt. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker og prøver, og jeg dømmer en værs ferd og frukten av hans gjerning. Og så kommer igjen dette uttrykket Jeremia som sier, Herre, du Israels håp. Herre, du Israels håp. Den eneste som skulle kunne dømme om ditt og mitt liv var ifølge Bibelen Gud. Og hvis du og jeg ikke blir kjent med Helligåndens virksomhet til opplysning i vårt eget sinn om hvem vi er og hva vi burde være, så har vi bibelsett intet håp. Og beskrivelsen av hvor ledes det ender, det står lik en rapphøne som samler unger den ikke kan, har utklekket, er den som vinner rikdommen ikke med rett. Midt i sine dager skal han forlate den, og til sist skal han være. Og til sist skal han være som en dåre. Det står hans navn, står det. Alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren. Og derfor jeg meget bevisst kommer med den advarsel som jeg gjør. Jeg har som lagt meg, altså gjort noe ekstraordinært ut av å høre og lese så mange budskaper som jeg kunne over jul og nyttår. For å se og forstå hva folk tenker. Enten det er statsminister og dronning eller formann og representant for det ene og for det andre bevegelse. De alle sammen kommer med skjønne oppfordringer og noen ganger sinnrike innsikter i vår situation. Men jag må bekänna att icke en som jag har hört eller läst sista 14 dagar har fortalt det danska befolkningen att deras förståelse och vår egen förståelse är defekt och är utan gränsegal. När man har talat om Gud så har man talat om Gud i en generell, det som man kallar en sån generell altistisk uppfattning, en sån panteistisk uppfattning. Gud som Gud i naturen eller Gud som allt, men aldrig som en personlig Gud. Kun i språket, men icke i det. Detta markeras väldigt starkt i Malakias, och jag ska träcka fram någon skriftstäder där i det andra kapitlet som står: och nu kommer detta bud till eder i präster. Det kommer ett bud till Israel, till folket, till lederna, så kommer det till prästerna. Där som I icke vill höra och icke lägga eder det på hjärte, så I ger mitt namn ära, säger Herrenskarnas Gud, så vill jag sända förbannelse över eder och förbanna eders välsignelse. Förfärdlig. Det är gott, det är mina ord. Det kunde ju bli hängt ut om jag stod och sa så. Men att prästens välsignelse skulle bli en förbannelse, det är lite starkt, inte sant? Men det säger alltså Malakias, att Gud vill göra för de prästen står det har förlatt Levipakten. Sannhetslov var i hans mun en gång, och urätt blev icke funnet på hans lever. Ja, det är verkligen sant så, sant att det var prästen. I fred och ärlighet vandret han med mig, och många omvänta han från missgärning. För en prästlever skall hålla fast vid kunskap, och lov skall hämtas från hans mun, för han är Herrens, härskarens Gud, sändebud. Nå, det är forskjellig från en vilken som helst psykologisk förklaring av människa. Det står, lov skall, för en prästlever skall hålla fast vid kunskap, och lov skall hämtas från hans mun. Viss lov. Maslows, eller Rogers, eller Freuds, eller Humes. Nej. Nej och atter nej. Herrens lov, han är Herren, härskarnes Guds sändebud. Men ni har veket av från vägen och har fått många till att stöta an mot loven. Ni har fördärvet Levipakten, säger Herren, härskarnes Gud. Därför har också jag gjort det föraktet och ringe i folks ögne. Vi har i sista 50 år varit det latterligaste i denna världen. Det var att vara präst. Och det är inte så märkligt att hvis man skulle spöra om vår leds världen och människa och Gud samman, så var den sista man spurte var prästen. Men idag är prästen det och vara den första som blir spurt. Varför? För han har gjort sig till talsman för dessa extraordinära fenomener som skulle visa att människa verkligen är extraordinärt. Och den enaste möjligheten att prästerskapet ska resa sig igen, det är spiritismen. Och tro mig att den aktualitet vill prästerskapet igen få, och den roll vill prästerskapet spela överordentligt starkt, och spela det allerede. Jag är ingen profet, men jag fortäller dig vad jag är obevist om vill vara det nya års tillbud. Icke bara tyranni och mekanismen i synen på människor. Ack nej. Men det fabelaktiga människor, fantomen så att säga. Men det vill aldrig kunna förenas med det som kallas Herrens värdering och Herrens analys av människors liv och människors framtid. Tiden är omme. Och ska därför läsa bara till sist här hur Jeremia säger: Herre, eller leg mig Herre så blir jag legt. Fräls mig så blir jag frälst. För du är min lovsang. Och jag kunde inte se det på, jag vet inte hur jag ska se det, men jag vill anbefala dig och mig själv. Jag vill anbefala oss alla till att ha hela vårt hjärte och hela vår vilja att söka Gud. Det är klart att det är nyttelöst för denna menighet och vilken som helst menighet att bli vem och vanka om i humanismen och i avdanket religion. Man är nött till att ta Guds ord och hans lov på allvar. Man är nött till att underlägga sig viljesbevisst och resolut Guds plan och analys av våra liv. Kunde inte det vara något du hade lyst till? Kunde inte det vara en nyttårsbeslutning av rang för dig? Vad ville du önska för 86? För Guds välsignelse. Vad är det du önskar? Vad är det de unga människor önskar av framtid och hopp? Jag har 3 tenåriga barn och jag vet hur lätt det är att satsa på allt annat omedelbart som virker värdefullt. 2 av mina barn kom hem sent. De är inte här så jag kan fortälla det. Vi satt på köket och snackat. Och den ene säger, jo, det är faktiskt helt galt. Och den andra säger, ja, men alltså, jag kan säga dig far att jag vet det är galt. Jag förstår det är galt. Du behöver inte förklara. Nej, men det var ju första steg. Så vi talade samman och så blev vi eniga om att vi skulle gå till sängs och stå upp imorgon och så gör det bättre. Och vi var helt eniga om det. Och vi knälte och bad samman och bad Gud ge oss framtid och hopp. Då stod vi upp nästa dag och jag slog mig väldigt hur spontant det kom från den ene en intens uvilje mot det som var beslutningen aftenen för. Fordi det var noen och noe som plötsligt har blivit overmåte viktig. Ja, så viktig att hela atferden var dominerat av det. Det var oro, det var spänning, det var dålig samvittighet, det var begeistring. En blandning av all världens motiver. Det var ut och in av dörrar och märkliga handelförklaringar och undskyldningar för att komma sted med det som talte mer än först att göra sig klart om det man var i färd med att göra var Guds vilja. Situation vi alla känner från våra egna liv, våra egna familjer, vår egen situation som en menighet. Denne tvetydighet är det vi träckes och vi följer att Freud nog inte var så dum. Han förstod det här med driftene och måske Rogers inte är så helt på. Vi har ju längster och så vidare, men att styra allt detta, det står inte i vår makt. Jo, det gör. I Jesus Kristus finns det ingen gränser för vad människor kan bli. Människor kan dannas helt och fullt efter hans önske och hans bilde om bara människor ville. Tänk att prisen är så ringen. Att du skulle vilja, obetinget, utan hänsyn till dig själv, utan sans eller syn för konsekvenser och följer, bara vilja Guds vilja. Tänk om året som kommer, som nu har kommit, skulle bli präget helt och fullt i ditt liv av denna ena stora beslutning om att söka och undergi sig Guds vilja. Tror du att det liv vill bli ett annat än det vill vara om du inte tar den beslutning? Var säker på en ting, att året är kommet och året vill gå. Och du och jag kan stå vid slutet av detta år om vi skulle leva och världen vara här. Enten vi nu tar den beslutningen eller inte. Vi blir ett år äldre. Vi får några erfaringar. Men vad det ska vara är avhängigt av vad du beslutar dig till idag. Och nyttårsbeslutningar som inte har denna kilde och detta utgångspunkt som heter Jesus Kristus eller Guds ord och Guds vilja är och blir bibelsett farliga. Måtte Gud hjälpa oss till att besluta oss för ham och för hans vilja. Gå tillbaka till Malakias och det bara kort står här. Och på den dag som jag skapar, ser Herrens skarnes Gud, skall du vara min egendom. Och jag vill spara dem, liksom en man sparar sin son som tjänar ham. Där skall i atte se forskjell mellan den rättfärdige och den ugudlige, mellan den som tjänar Gud och den som icke tjänar ham. Husk att adventfolket är ett domsfolk. Och vi försöker och har försökt att fortälla världen att människolivet ska till doms efter Guds vilja. Och att om det är svårt idag att se forskjell på den rättfärdige och den urfärdige, så vill den dag komma hvor du ska se det. Och om man ska se dig och mig som Guds barn, så avhänger det av vår resoluta beslutning till att tjäna ham. Och min uppfordring går på det att du och jag skulle ta det valg. Ska inte vi göra det? Och så följer att din förståelse är diffus, att du är osäker på vad Guds vilja. Ge det till Gud på det punkt som du vet och är hans vilja. Tänk inte på den pris det ligger i det. För det är möjligt att din karriär och det är möjligt att dina hopp som du har arbetat och ansträngt för väldigt länge må uppges. Men som Ellen White säger, hvor du icke ser en utväg, har Gud tusen. Och han är mer än villig till att visa dig dem allesammans om bara du vill. Fredstankar har jag tänkt om dig. Fram för att ge dig framtid och hopp. Gud ge att vi blir hans idag och detta år. Ska vi be samman. Vår far i himlen, i Jesu namn tackar vi dig för din nådiga hänvändelse till oss om att bli dina. Tillge oss det som gick galt i året som gick. Tillge oss de många egotrips som vi lavet. Alla de försök vi gjorde på att mästra tingene själv och utelukka dig i våra betraktningar, från våra betraktningar. Far i himmelen, tillge oss. Vi kommer till dig i Jesu namn. Det står att du är som en vägfarande, en främmed ibland oss. Som en maktlös kämpe som icke kan försvara och icke kan välsigna. Vi vet att det är så, far. Men vi tror också på ord om att du är ibland oss. Och vi ber om att din vilja må bli levande gjort. Här på Skottsborg, i vår menighet, i vår hem. Far i himlen. Om du kunde välsigna oss och vi blir som tre plantet vid rinnande bäcken som bär frukt till din ära i Jesu namn. Amen.